Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Mello måste finnas kvar om 10 år. Ja, det kommer finnas kvar om 10 år.
Vi säger varmt välkommen till podcasten Schlagerfesten, som vi är så glada att vi får driva. Vi lever och andas Melodifestivalen året om. Jag heter Elaine.
Och jag heter Anders.
Ja, du får ta din mick lite närmare. Efter 11 år, Anders.
Så får den flytta lite närmare.
Ja. Och den här veckan så är det ju så att det är ju inte bara vi som lever och andas Melodifestivalen året om. Det pågår ju, vi träffade den här personen någon gång i början av september och jag sa, jaha, vad oväntat att träffas off-season. Och han sa, nej, det är hög säsong, det här pågår hela året. Jo, jag vet.
Ja, och det var då vi fick den här lilla idén att men det här är ju en person som vi vill prata lite med ändå.
Ja, och som vi tror att lyssnarna vill höra vem det är framförallt och vad han gör.
Exakt, och det är ju ingen mindre än Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka, han är ju högsta hönset.
Ja, det kan man tro i alla fall.
Ja.
Eller jag hoppas det.
Ja, för själva Melodifestivalen är han ju det. Sen, ja det finns mer, fick vi ju veta när vi pratade med honom. Ja, men det var härligt. Det var några veckor sedan, ska vi väl erkänna.
Ja, vi får väl göra det. Jag brukar ju säga till dig så här, man behöver inte göra det när man gör Radio Magic. Men du vill det.
Ja, men jag vill vara ärlig. Jag vill vara liksom transparent.
Och en rimlig anledning till att säga det är ju också för att det har ju hänt lite saker. Sen vi pratade med honom, så om ni undrar så här, varför frågar de inte honom om det här? Ja, men därför att det hade inte hänt då, helt enkelt.
Nej, det är precis. För vi har ju haft lite nyheter, framförallt på EBU-fronten när det kommer till Eurovision Song Contest 2026 i Wien. Den här omröstningen som man skulle ha haft om Israels deltagande vid ett extrainsatt General Assembly i november, det har man ju, ja, på grund av eller tack vare den vapenvilan som just nu råder i Gaza ställs in. För då menar EBU att det finns inte längre förutsättningar för att hålla en sån omröstning eftersom det inte längre pågår stridigheter, och därför kommer man istället att ersätta den med en in-person discussion, som det heter, på det ordinarie General Assembly som är, om jag minns rätt, 4-5 december.
Just det, så typ i samband med presskonferensen för Melloartisterna då, skulle man kunna misstänka.
Ja, i alla fall i samma härad där. Formerna för det här har man inte sagt någonting om. Jag har inte fått höra någonting om det. Om det blir en omröstning där eller om man bara så att säga fortsätter diskussionen, det vet vi inte. Det som har kommit som reaktion på det här är väl både Nederländerna, Spanien och Slovenien har slagit fast att det här förändrar inte vår inställning.
Så de kommer fortfarande inte om Israel är med oavsett den här vapenvilan eller inte.
Och sen vet jag inte riktigt hur Island ställer sig. Det som är, jag vet heller inte hur Irland ställer sig. Går man tillbaka och läser vad tv-bolagen sa i sitt uttalande när de tog den här ställningspunkten, så ser man att RTE, det irländska tv-bolaget
RTE,
Radio Telefis Eirian, om jag minns rätt, de skriver ingenting om någonting annat än just konflikten på Gaza.
Nej, precis.
Det framförs liksom inga andra skäl. Och då är det ju lite svårt för dem att säga att ja, men...
Nej, ja, exakt. Ja, men så är det ju.
Ja. Medan då Nederländerna och Slovenien har tagit upp en mängd olika skäl, om bland annat då hur man menar att Israel också har varit politiserande av tävlingen, att deras kommentatorer har betett sig olämpligt och sagt olämpliga saker, att den israeliska staten har bekostat en stor marknadsföringskampanj för den israeliska artisten och så vidare och så vidare. Man har också anfört det som skäl, och det kvarstår ju då naturligtvis. Ja. Men jag har inte sett hur Irland eller RT då ställer sig just nu. Men de här tre länderna har i alla fall varit tydliga med att så här är det.
Men min fråga blir ju då, som inte är så insatt i den konflikten eller det krig som pågår. Vapenvila betyder väl inte att det är över för alltid, utan stridigheterna kan väl då börja igen?
Det kan de ju. Om någon bryter den här vapenvilan, så det är klart då kommer ju striderna igång igen.
Men det är inte också på en utsatt tid. Alltså. Man har sagt så här, vi har vapenvila till och med det här datumet.
Inte vad jag vet.
Okay. För jag tänker att det kan bli jobbigt för EBU då. Om man beslutar sig, nej, men nu är stridigheterna ju över, så nu finns det inget att diskutera, nu får de vara med, och så kommer länder tillbaka som har sagt att de inte ska vara med, och sen så utbryter det här igen när det är någon månad kvar till Eurovision, då blir det ju samma soppa igen.
Absolut, och det är ju det som är den här sprängkraften. Man kan väl säga så att, jag menar, fred har det ju aldrig varit i den här regionen, utan det har ju varit med, liksom, eldupphör har det ju så. Men det finns ju många sådana situationer där det råder vapenvila i formell mening och alltså inte undertecknat någon fred. Cypern till exempel är ju faktiskt till hälften ockuperat av Turkiet, och där råder ju vapenvila sedan jättelång tid tillbaka, men det är fortfarande FN-trupper på ön som bevarar den freden, eller den vapenvilan. Armenien och Azerbaijan har ju haft stridigheter de senaste åren där det har liksom skjutit skarpt och det har avlossat missiler och både det ena och det trettonde. Där råder det också för stunden en vapenvila. Men så det är inte i sig en unik situation. Men vi får ju bara hoppas på det bästa såklart i det fallet. Men där står vi just nu med EBU-omröstningen.
Vilken tur att vi lade ett halvt avsnitt på att diskutera den förra gången. Ja. Det är väldigt toppen.
Ja. Däremot åt andra hållet så ryktas det om, eller Moldavien faktiskt har sagt att vi kommer tillbaka.
Ja.
Och det ryktas ganska friskt just nu om att Bulgarien skulle vara på väg tillbaka.
Det
också
hade varit fint.
Ja, det tycker jag. Det var ju,
de var ju så nära vinst. De hade så bra bidrag där på slutet.
Ja, de var verkligen på gång. Och sen så drog man sig ur. Men det ryktas om att de har haft ett styrelsemöte och sagt att de vill med redan 2026. Så att vi får hoppas på det bästa i det fallet också, naturligtvis. Att det blir roligt.
Och om några nu hoppar av, så är det ju bra om några tillkommer. För det pratade vi ju också om sist, att hoppa för många av, så blir det ju svårt med två deltävlingar.
Det blir ju en ganska fånig semifinal upplägg sådär. Ja. Vi ska väl kanske också nämna då, eftersom säkert flera har läst kommentarer eller så om det, att från politiskt håll har det ju både i Österrike och i Tyskland uttryckts en massa saker. Det har varit kanslerar och liknande funktioner som har sagt och tyckt en massa saker att Israel måste få ställa upp, annars kan vi i Österrike inte arrangera den här tävlingen. Men det har ju varit politiskt, det har ju inte varit ORF då, det österrikiska tv-bolaget som ju är arrangörer, och det här har man ju nu skrivit under ett kontrakt på. Det stod i österrikiska mediet, om det är så att Österrike och ORF nu skulle ändra sig och säga att nej, vi tänker inte arrangera, så är bötesbeloppet 40 miljoner euro.
Det är nästan lika mycket som det kostar att arrangera det, va?
Ja, det är betydligt mycket mer. Det är nästan en halv miljard kronor. Så att det tror jag inte är aktuellt, så kan
nej,
jag säga.
Nej. Okej. Ja, alltså avsnittet efter det här kommer ju ändå komma när presskonferens för melloartister har varit. Kan ju vara så då att vi har något besked där från EBU eller inte.
Ja, det är lite grann så. Ja. I Aftonbladet så har ju Tobbe och Stina skrivit att de har uppgifter som säger att presskonferensen kommer att vara lite senare i år.
Exakt, och det är därför jag tänker då, den fjärde, femte där är inte omöjligt, för det brukar ju vara runt första. Alltså,
precis kring månadsskiftet, att man kanske skjuter nu på någon vecka. Vi får se, vi har inte fått något datum, varken officiellt eller inofficiellt.
Vi får det så himla sent. Det brukar ju komma typ samma vecka eller alltså så här, några dagar innan.
Ja, lite
och det är så,
så
konstigt när de borde veta.
Men för Studio 1 som vi brukar vara i, den ska ju bokas. Och det ska ju, helt annan sak. Det kanske vi skulle fråga ett Visbacka om, det gjorde vi inte.
Nej, det slog mig nu. Ja. Faktiskt, när jag pratade om det.
Annars så fortsätter ju, jag vill inte gärna egentligen kalla det rykten, eftersom vi vet nu att det är hårt arbete bakom och det är bekräftat från många källor. Sen blir det ju ibland fel. Förra året så hade vi till exempel Frans med på listan ganska länge över klara artister, och sen visade det sig att det var inte sant.
Det kan ju ha varit så att han var klar och sen ångrade sig.
Så kan det ha varit. Vi såg nu att Expressen till exempel hade bandet Korslagda. Ja.
Heter de inte längre?
Heter de inte längre, nej precis. Och den fick de backa på. och säga att nej, den var nog inte klar. Däremot är den inskickad och SVT ska ha varit liksom uppskattande, men den har inte fått ett besked. Så att det är ju lite grann i rörelse. Men du vet, jag bankade mitt huvud i väggen så hårt efter vårt senaste avsnitt, va? För att vi satt ju här och pratade om slagerdivor och jag och Stina spekulerade och bara nej, det finns inga fler, vi kommer inte på några fler. Och då senare på kvällen så kom jag på en hel radda naturligtvis, varav då en var Sanna Nilsen, som jag ju bara några dagar tidigare hade sprungit omkring hela Nalen, hela fredagkvällen, och sagt att Sanna Nilsen borde ju göra Mello igen. Publiken kommer ju älska henne. Gud vad Sanna borde göra Mello igen. Och sen möts man av nyheterna där Sanna Nilsen är klar för Mello, och jag kunde inte ens komma på henne som namn. Och där, nej men jag fick prygla mig själv i badrummet, helt enkelt. Mm. Och så sitter du bara och vet inte riktigt vad du ska säga, och du behöver inte säga så mycket, utan du kan ju bara säga mm.
Precis, det här, ja. Den här delen blir okommenterad från mitt håll då.
men jag stör mig jättemycket.
Stoneface.
Ja, nej, för andra namn som vi inte hade med var ju till exempel Shirley Clamp. Vi sa inte Anna Bergendahl. Vi pratade om Sarah Dawn Finer löst vid något tillfälle tidigare. Men det är ju namn som numera känns ganska långt bort från tävlingen. Sarah har ju inte gjort annat i 15 år än talat om hur dåligt hon mådde när hon tävlade. Även om jag jättegärna skulle se henne tillbaka. Hon är en fantastisk sångerska. Nåväl, det är väl det stora namnet som har blivit släppt i alla fall. Vi kommer ju återkomma till dem där betydligt mycket mer och prata mycket mer om dem sen. Vad det finns för någonting. Men ungefär, om jag räknar ihop Aftonbladet och Expressen nu, så har de 15 namn. Det är ju i så fall hälften.
Mm.
Ja, så halva gottepåsen är kvar att öppna, och sen får vi det då bekräftat någon gång i början av december.
Och då kan jag äntligen börja prata igen.
Då kan du äntligen börja prata igen.
Tills dess är det här då monologpodden.
Mm. Men vad säger du? Ska vi släppa in Anders?
Det gör vi. Vi säger varmt välkommen till Anders Wissbacka.
Tack.
Vem är du då?
Projektledare för Melodifestivalen. Ja. Och jobbar på SVT helt enkelt.
Just det.
Och vad gör en projektledare för Melodifestivalen?
Jag vet inte själv.
Och det är den första frågan.
Ja. Vi har gott om tid.
Nej, men övergripande ansvar. Titta långt framåt. Se till att de stora avtalen blir gjorda. Och försöka göra mitt bästa så att alla andra kan göra sitt jobb. Skapa förutsättningar helt enkelt.
Stora avtal, är det då typ med Live Nation och sådana saker? Ja.
Mm. Och vi har ett stort med All Things Live också.
Just det. Mm. Mm.
Hur långt fram i tiden ligger ni just nu?
Ja, jag pratade 2029 i morse.
Nej! Va? Och jag som har sagt att jag ska leda det här 2030, jag måste skynda mig.
Ja. Men vem är du som person då?
Börja med två jobbiga frågor.
Ja, ja. Ja, flera sidor här.
Jag tänkte att du tyckte de här var jobbiga.
Nej, men vem är jag? Det får väl ni andra säga. Nej, men jag jobbar med tv i, ja, det är väl typ 30 år. Jobbar på produktionsbolag där ute. För 13 år sedan så frågade de om jag ville börja på SVT. Och sen dess har jag jobbat på SVT. Älskar tv.
Mm. Vad har du gjort för program innan då?
Mycket reality, lite journalistisk underhållning. Allt från Big Brother till Fuskbyggarna på TV4 till Maestro på SVT.
Har du alltid varit projektledare eller har du haft andra roller också då i produktionerna?
Alltså SVT har såna konstiga titlar, så att, att jag är projektledare på SVT betyder egentligen att jag är producent.
Just det.
På ett produktionsbolag, alltså ytterst ansvarig. Men SVT, av någon anledning så har SVT valt andra typer av titlar.
Jaha.
Fråga mig inte varför, men så är det.
Så
att, egentligen är jag ju producent. Liksom. Det brukar jag kalla mig om de frågar.
Just det. Mm.
Och hur såg din väg ut till Mello då?
Jag började på SVT, fick lite program, var liksom exekutiv producent till exempel för Mästarnas mästare, gjorde lite smått och gott. Och så frågade jag min chef om jag fick ändå göra studiebesök på Friends Arena då, som det hette på finalen. Jag hade ju sett programmet, men jag hade ju inte varit på plats någon gång. Jag hade aldrig sett det live. Så går jag runt där backstage och så går jag ut strax innan 8 till den här arenan och så bara, wow. Mm. Jag kommer aldrig glömma den här känslan. Bara sådär, den otroligt positiva känslan som fann. Bara förväntan, bara glädje, bara och spänning liksom sådär. Mm. Bara positiva känslor i grunden. Och kände, men det här vill jag också göra.
Och så då sa du, jag vill ha jobbet!
Nej, alltså det fanns ju projektledare och allt sånt där.
Exakt.
Ja. Så när jag gick till min chef och sa, ja men det där skulle jag också vilja göra någon gång. Men jag hade inte gjort live musikunderhållning. min chef hörde väl vad jag sa, så jag fick liksom små jobb att börja träna på. Typ nationaldagen, lite Nobel, så här, nyår på Skansen, där det är live musik på. Och sen så, ja, sen kom min chef och frågade. Jag tror jag var en annan chef sen. De hade bytts under resan där.
Ja.
Och att jobbet var ledigt och frågade om jag ville ha det.
Kul!
Det var det, ja.
Uh-huh. Mm. Men det känns ju lite reality ändå. Tar man med sig den erfarenheten? Det är en livesänd show där folk röstar och röstar ut. Och
nej.
Kan vara mycket drama.
Mycket drama och mycket åsikter, absolut. Ja. Nej, reality inte. Det är ju live. Det är ju det som är den stora skillnaden. Mot, alltså, och livemusik är väldigt speciellt.
Mm. Vad tror du hemligheten är med just Melodifestivalen då? Nu gör vi, är det 66:e säsongen?
Ja, det vet jag bättre än vad
jag tror att det är det i alla fall. Mm. Och liksom... Var det 4,12 miljoner tittare förra finalen 2025?
Någonstans, ja, lite drygt 4 miljoner, ja. Vi ökar tittarsiffror.
Vad tror du är liksom hemligheten bakom att lyckas med ett sånt program? All annan tittning i princip backar ju, oavsett om du tittar linjärt eller on demand, så, det, så. Men den här, ja, men, står sig som en, som, också som en viktig familjehögtid på något vis.
Ja, men det är något där någonstans det är. Alltså det är inte ett bara tv-program, utan det är en högtid. Det var väl, var det Nordiska museet som utsåg oss till en högtid. Julafton klår oss, midsommar klår oss, men jag tror att vi klår påsken.
Ja, men det var någon sorts opinionsundersökning eller något sånt som gjordes över svenskarnas högtider. Det var Melodifestivalen på tredje plats. Det var några år sedan, så stämmer, jag kommer ihåg.
Men
den.
Gud, nu får man ju börja äta så här julbord och påskbord till Mello också. Ja,
för Mello är väl så här, vi äter, vi slänger ner som McDonald's så fort det bara går.
Eller i Malmö bjuder de på mat.
Det gör de.
Ska tipsa dem om julbord nästa år.
Men det är inte bara, det är också ett hårt arbete av redaktionen. Det är ju självklart också. Vi jobbar väldigt, väldigt mycket och aktivt med att skapa engagemang på alla olika plattformar där vi kommer ut. Liksom. Så att vi bygger ju någonting, men vi har någonting liksom att förvalta, och sen så jobbar vi intensivt med det. Men och sen så är, jag menar, tittarna tycker om det de ser.
Än för om du skulle gå från det här programmet till något annat, och jag förstår att du inte vill tänka på det nu, men vad skulle du då ta med dig för att göra det programmet lika framgångsrikt?
Engagemang. Alltså du kan göra hur bra program som helst. Om du inte skapar ett engagemang och intresse för det, så är det menlöst att göra, skulle jag säga. Och då är det ju, om man ska starta ett nytt program, så är det bra om det i sig skapar engagemang. Namnet bara, Gifta vid första ögonkastet var ju ett bra exempel på liksom någonting som fäste direkt. Titeln var ju väldigt, väldigt bra. Men själva upplägget är också väldigt bra. Skapar engagemang direkt. Och sen jobbar ju de också självklart på att skapa ännu mer engagemang.
Om vi ska prata lite mer specifikt om Melodifestivalen 2026. Det är ju gjort några mindre förändringar i hur urvalsprocessen har gått till.
Mm. Just det. För jag, Anders, har ju suttit i juryn i år.
Hur var det då?
Det var fantastiskt. Gud vad roligt. Jag tänkte säga tack för det, men det är ju inte ditt beslut. Men kul att få vara med bakom kulisserna. Men varför fick inte jag bestämma i år? Jag fick titta där och tycka, men jag fick inte bestämma som alla andra har fått.
Ja, men dina åsikter och tankar har vi tagit med oss.
Ja.
De är med i vår process nu. Så att, jobbet ni gjorde var otroligt viktigt för oss. Men som svar på din fråga är väl att, ja, men krasst, vi vill nog ta tillbaka våra beslut till SVT. Vi vill bestämma över innehållet i vårt program. Det är liksom, ska jag säga, det snabba, enkla svaret. Okej, juryns arbete är jätteviktig, så den vill vi också behålla. Ja, 15 låtar bestäms nu av oss, som juryn bestämde förut.
Ja. Exakt. Och det är för att ni vill ha full kontroll på allt innehåll. Är det för att ni tror att det blir bättre
Nej. Det här är ingen kvalitetsfråga. Alltså Melodifestivalen går ju som tåget.
Ja.
Låtarna som har valts ut och låtarna som juryn har valt ut var ju varit fantastiska. Så det är liksom, det är ingen, absolut ingen kritik mot den gamla juryn, om vi säger så. utan det är, vi besluten ville vi ta till oss.
Ja.
Och vi kände också att nu när det går så bra för oss, ja, men då är det läge att göra den här typen av förändringar. Så det är liksom ingen krisförändring, utan det är, vi är typ någonstans där på toppen. Liksom. Ja. Känner vi. Lite självgott sådär.
Ja, verkligen.
Ni skrev också i pressmeddelandet som gick ut då att ni ska använda er utav mer dataanalys av engagemang. Kan du konkretisera det lite vad det betyder?
Ja, men
jag jobbar ju som dataanalytiker. Jag tycker det här är det roligaste jag vet.
Åh, han sken också upp.
Ja, men helt plötsligt såg jag att här finns ett jobb för mig, va?
Ja, såklart.
Ja. Ja, men vi har ju fantastiskt mycket data på våra låtar, på vårt program. På alla sätt och vis. Jag har aldrig jobbat med något tv-program som ens i närheten. Dels har vi alla de normala tv-tittarsiffrorna. Så här. Men vi har ju väldigt mycket mer. Och då kan det ju vara från Spotify. Alltså, alltså hur går de? Vad går bra? Men också vår egen app. Alltså vi har så otroligt mycket spännande data i den appen. Där vi vet liksom vilken ålder är de. Så vad tycker olika, vilka låtar går bäst i olika åldersgrupper? Var bor folk i Sverige? Det vet ju vi. Inte alla, men många vet vi. Vad betyder det? Och sen så kan man bara bryta ner det där på många olika sätt. Och sådär, vilka låtar engagerar i olika åldersgrupper på olika sätt? Det är viktigt för oss att veta när vi tar ut låtarna. Det är inte det enda som vi går på. Men vi vill också så gå åt det hållet där data faktiskt betyder någonting i vårt program.
Mm. Nej, men för jag tänkte på ett lite större perspektiv. Det finns ju en viss kritik så att säga mot de här algoritmerna på Spotify eller andra strömningstjänster, att de styr så att säga ens eget lyssnande och att man aldrig får förslag utanför det man redan är van vid. Ser du någon risk med att liksom lita på data i det fallet gör att man inte ger tittarna det tittarna inte visste att de ville ha?
Ja, men alltså data kommer ju aldrig ge hela svaret. Och det är ju därför vi har delat upp urvalsgruppen på fyra olika kompetenser, kan man säga. Det är fyra, de sitter nu, de satt i morse och tog ut en till låt.
Jaså? Ja.
Och där är fyra olika kompetenser. Och då är en tung musikkunskap, alltså vad är musik, hur bygger man upp en låt och sådär. Det är ju en väldigt extremt viktig kompetens. Sen är den här datakompetensen, vad är det som engagerar och hur går det till, liksom? Och sen så är det kompetens för scennummer. Alltså hur skapas nummer? Vad kan man göra av olika låtar? Vad funkar, vad funkar inte? Och sen är det liksom den normala då, inom citationstecken, tv-producentskapet. Liksom, hur bygger man ett program? Mm. En 90 minuter tv-program, vad behövs då? Så att de här har alltid funnits i vår relation, så det är inte det, men vi vill ju tydliggöra det nu så att jag kan sitta här och berätta hur det faktiskt går till exempel, men också att de har olika infallsvinklar, och då är ju så att säga data är 25% där, eller vad jag ska säga. Mm. Men ingen av de här fyra kan ju se in i framtiden.
Synd!
Så att det blir ju bara för alla de här fyra blir finger upp i luften, vad tror man kan funka, liksom.
Och det är där man använder specialistexpertisen som det stod på spesen jag fick.
Just. Ja, men det var ju det. Alltså, det är viktigt att få ert perspektiv. Mm. Alltså, vad ni tror, hur kommer det, utifrån ert perspektiv kommer det här låtarna funka sen efteråt, efter Mello. Mm. För vi vill ju ha populära låtar också. Alltså, alla behöver ju inte bli hits, det är inte det. De ska göra olika typer av jobb i vårt tv-program. Mm. Men att de blir populära är ju också viktigt.
Såklart.
Mm. Kommer det några förändringar i formatet?
Ja, men jag vet att jag brukar alltid få den där frågan. Och typ har jag bestämt mig. Nej, det kommer inga förändringar.
Nej. Det är ett klart svar.
Men självklart,
ja, det kommer ett med.
Vi sitter och pillar hela tiden. Men de där stora grejerna som vi har gjort när vi gjorde om andra chansen till semifinalen och när vi införde finalkvalet och allt sånt där. Av den typen, nej, det kommer inte. Nej, så att, i stort sett som förra året.
Så finalkvalet ser ut som det gjorde i år? Eller, ja, i år är vi fortfarande. Ja.
Ja.
Ja. Mm. Ingen förändring.
Är vi framme med finalkvalet? För det har ju varit ett sorgebarn i många år.
Ja, alltså, i min värld var det inget sorgebarn. Och det är därför vi tycker att vi inte behöver göra om det. Jag är ju...
Nej, jag tänker att hela vägen från andra chansen till semi. Det har ju varit ett moment i tävlingen. Uppsamlingshitet har ju varit ett moment som...
Ja.
Och förändrat bekymmer. Ja.
Nej, men, när vi införde finalkvalet, det är väl 2 år sedan nu. Och syftet, vi började med, episod 5 ville vi göra till en deltävling 5. För vi märkte att engagemanget kring programmet är mycket högre när det är ny musik.
Oh, ja.
Vilka ska spela ikväll. Så det var där vi började. Men vi ville fortfarande ha liksom 12 tävlande bidrag i finalen. Och så vill vi ta ut 2 per deltävling. Så har vi 2 kvar som vi ville ta ut. Men då måste vi lösa det på något sätt. Och då införde vi finalkvalet. Och vi märkte redan första året att det engagerade ju tittarna. Mm. Alltså det var en halvtimme längre. Vad jag kommer ihåg så var det nästan inga som stängde av.
Det är bra.
Alla hängde kvar. Stort sett alla hängde kvar och tittade. Så någonting gav det. Men vi märkte också att vi behövde justera det till nästa år. Så att vi justerade lite till året efter. Och det gick ju bra igen.
Ja.
Alltså, om jag bara tittar
mässigt. Men de fortsatte titta.
Ja,
tittarmässigt. Och vi fick inte samma typ av resultat som vi fick när vi testade första gången. Så att det var ju bra.
Vem är din chef?
Han heter Björn.
Och vad har han för roll eller titel?
Oj, vi håller på med en omorganisation på SVT. Så att, nu ska jag bara säga. Oj, det där var... Nu kan jag göra bort mig jättemycket.
Ja, det är bättre att du inte svarar. Men han heter Björn och han jobbar på SVT. Högt upp på programavdelningen någonstans.
Nej. Han har jobbat med Mello förut också. Så att Björn Varen heter han.
Okej, det finns liksom en till Mello-chef.
Ja, alltså han är ju chef på Nöje Stockholm.
Fattar.
Så han har också för liksom massa andra program.
Då är jag med.
Vad bryr han sig om då i ditt jobb? Vad följer han upp dig på?
Ja, men jag har lyckan att ha en väldigt bra chef som litar på mig. Ja, men jag får styra och ställa ganska mycket. Jag informerar honom och frågar honom naturligtvis. Och de större förändringarna så tar jag med honom. Och sen finns det chefer ovanför honom också som vill ha åsikter.
Det gör du ju alltid.
Ja.
Eller hur? Men om du har ett utvecklingssamtal med Björn. Vad tittar ni på för att se så här? Gjorde du ditt jobb med årets Mello-turné eller säsong?
Ja, ett utvecklingssamtal handlar väl mer om hur jag kan utvecklas i mitt
Okay, vad heter det då? En utvärdering.
Ja, men sådana gör vi hela tiden. Och vi i redaktionen gör det, och självklart gör han det med mig också. Och sen antar jag att hans chefer gör det också. Mello är ett stort program på SVT, så att det syns och märks även i huset på SVT.
För vi hade ju förmånen att träffa dig för några veckor sedan när du var hos Melodifestivalklubben. Då sa du ganska rakt och tydligt, det är budget och tittarsiffror.
Som jag ska leverera? Mm. Ja, gud ja. Uh-huh. Ja. Alltså det är ju, grunden är ju det som mitt uppdrag. Melodifestivalen och Nöje generellt är ju ett program som ska locka stora tittarskaror. Det liksom ingår i ett kulturprogram, Babel till exempel, ska leverera någonting annat. De behöver ju också ha bra siffror. Men det är inte bara fokus på tittarsiffror. Mitt grundleverans är ju tittarsiffror, absolut. Och jag måste hålla min budget.
Det måste alla. Jag är jättedålig på det. Så jag kommer aldrig få Anders jobb. Men det finns säkert andra.
men jag ska ju leverera andra saker också.
För det jag är intresserad av. Vi har ju pratat nu om massvis med parametrar som engagemang och liksom hittar och vi ska ha genombrott och såna här grejer. Men liksom kokar vi ner det så... Ja, titta siffror och budget.
Ja, men på det stora hela så behöver vi också liksom leverera svensk musikhistoria. Mm. För annars kommer vi försvinna om 10 år. Om vi inte levererar de här hittarna, om det inte blir musikgenomslag, så kommer programmet bli meningslöst efter ett tag. Det är bara en tv-lek. Det är det som är det fina med Melodifestivalen. Det är ju på riktigt. Alltså artisterna är ju med på riktigt i en tävling. Och betyder någonting och hur det går. När jag var exekutiv på Mästarnas mästare till exempel. Alltså de som var med tog ju tävlingen på allvar, men krasst är ju en tv-lek någonstans liksom. Mm. Mello är ju inte det. Det är på riktigt, det betyder någonting. Och det sätter sin prägel på produktionen också. Det måste jag också leverera. Alltså att svensk musikhistoria, stort ansvar.
Jag tänkte säga det, var lite press.
Nu kände jag hur mina axlar tyngdes ner lite här. Och bara, alltså. Ni jobbar ju då, nu har vi pratat väldigt mycket tävling här. Ni jobbar ju jättehårt med tävling. Ni har väldigt tydliga processer och ni har väldigt tydliga regler och ni har väldigt liksom utpekade roller för massvis med olika saker, olika kompetenser ska komma in, samarbeta. Karin Gunnarsson ses ju oftast som någon sorts mellogeneral och tog över efter Christer Björkman, att det finns liksom nästan en liksom kungalängd här, och hon fick gå bredvid i 4 år som biträdande, i alla fall 3 år var hon biträdande. Men hur jobbar ni med innehåll? Och med innehåll ska jag förklara då att det är ju allt det som inte är tävling, det är mellanakter, programledare, liksom påor, avor, sketcher, mellanakter och ja.
Det har funnits, före min tid så har det funnits en tradition på Melodifestivalen att man ska byta ut producenten. Mm-hmm. Alltså den som nu är Daniel Edvardsson. Nytt för varje år för att liksom skapa någonting nytt. Det där tycker jag inte är så optimalt. För då får någon uppfinna hjulet år efter år efter år. Och då, jag tycker det är bättre att man får lite längre perspektiv. Och lär sig och kan se liksom, vad är Mello? Liksom. Daniel, han kan sitt Mello. Mm. Det kunde han redan innan. Men att han får lära sig produktionen och sen kan liksom finjustera under resan. Efter säsong. Så han får vara kvar så att säga. Han är extremt duktig. Jag vill ha kvar honom så att han lär sig och kan liksom ha en långsiktig perspektiv. Så det är ett exempel.
Men jobbas det lika liksom intensivt och med proffs på samma... Alltså, för att till exempel välja ut programledare, är det också liksom en grupp som sitter och bara okej, hur tänker vi här och vad blir bäst?
Programlederiet är ju en speciell fråga och det är det för alla tv-program. Mm. Programledare är jätteviktig för, liksom, för programmet i sig, uppmärksamhet och tittarsiffror och allt sånt där. För Melodifestivalen är ju det väldigt speciellt, mm, väldigt viktigt. För det, om man ska vara krass så ser ju, ja, vi gör om ibland sådär. Men om man ska vara väldigt krass så är det en tävling med musik liksom, och så får man en vinnare. Det är inte så stor variation, trots allt, mellan säsongerna. Men med hjälp av programledarna så kan man skapa helt nya tonaliteter, olika berättelser mellan åren. Och det är någonting vi försöker använda, mm, liksom. Så att välja programledare till Melodifestivalen är ett stort, stort beslut, mm, helt enkelt. Så att, nej, vi sitter inte i en grupp så där, utan vi på redaktionen, vi är några som sitter och liksom bara spånar namn. Sådär. Och sen så måste jag prata med mina chefer. Liksom.
Just det, budgeten ska hållas.
Ja, men med, så här, är det här en människa som... Nej, det blir ju väldigt mycket uppmärksamhet på programlederiet. Mm. Så att det är viktigt att alla är överens om att det är den här vägen vi vill gå. Mm.
Får ni påtryckningar från andra delar av SVT om det att man har personer som man kanske gärna vill lyfta och jättegärna skulle vilja se i en programledarroll till exempel?
Alltså inte så mycket skulle jag säga. Nej. Som det funkar nu, jag vet inte hur det funkar tidigare, men som det funkar nu är det vi på redaktionen sitter och spånar. Och sen så har vi ett eller flera förslag som vi går upp liksom, och frågar. Kan vi fråga skarpt läget till den här personen? För det, vi vill ju jaga i den där nivån där man liksom... Det är skarpa frågor som tackar om jag, så ja, men då blir det dem.
Ja, just det.
Och då är det bra om de är förankrade i förväg.
Såklart.
Ja.
Så att man inte behöver komma in väldigt...
Men är det någon som söker jobbet då?
Söker jobbet?
Ja, som kommer och säger så här, hörru, jag skulle kunna tänka mig att vara programledare för Melodifestivalen, så om ni... Ja, kan ni tänka på mig i år?
Mm. Ja, men det är det. Mm. Inte så många dock.
Nej, nej.
Men det händer absolut. Mm.
Kan se fram emot
varje år nu framöver. Christel har sett mig in action nu så att
men det här som du pratade om då, med berättelsen för varje år, liksom tonaliteten och tilltalet så att säga i respektive, ska vi vara liksom vågade och fräcka eller ska vi vara lite mer lugna och sansa? Carina Berg är ju en lugnare programledartyp till exempel än vad Kejo och Edvin var. Vem bestämmer det? När sker det? I vilket sammanhang?
Ja, men det är de här fördiskussionerna. För det är då man bestämmer liksom, vilken tonalitet vi vill ha. Mm. Och vi gör alltid otroliga utvärderingar efter säsongen. Jag har aldrig varit med om någonting i närheten den här relationen. Och då utvärderar vi dels självklart programmet, vad tittarna tyckte, men också hur produktionen gick. hur gjorde vi? Går det att göra programmet på ett bättre sätt? Men vad det gäller liksom utvärdering och titta framåt med tonalitet och programlederi, så har vi vår ingång att vi ska göra någonting annat nästa år.
Just det.
Och oavsett hur det gick, var det bra eller dåligt, alltså sådär, utan vi behöver göra någonting annat just på grund av att vi behöver ha en variation mellan säsongerna. För annars tror vi att det blir tråkigt. Så där någonstans är diskussionen, vart vill vi? Och då kommer det väldigt mycket från programledarna. Vad tror vi att de vill göra? Kommer det vara humor? Carina, så vad jag vill åt där, det var ju att den här tunga, trygga programlederien är en direktsändning. För det hade vi inte haft på några år på det sättet.
Men man tänker alltså absolut inte så att nu var ju Keio och Edvin en enorm succé och en jättepopulära blev de. Man vill inte då så här alls tänka, det här var ett vinnande koncept. Det fortsätter vi med, för då tänker man att folk förväntar sig någonting annat, att man inte vill ha samma sak. Eller är det, varför vill man inte köra på vinnande koncept? Det gjorde man ju förr ibland. Man körde Christian Lok 2 år och man körde...
Ja, det är några gånger som man har gjort det genom historien. Med varierad framgång, tror jag. Det är ju just att få berätta den där... Vad ska de hitta på i år? Mm. Alltså den, tror jag, en nyfikenhet kring hur ska det bli i år?
Vi skapar engagemang.
Ja,
ja.
Och om man har samma programledare år efter år efter år efter år, så har man ju lärt sig det. Och det är inget fel, jag menar Idol gör ju det och alla de där, så det är inget fel i det, men det är en annan väg att gå. Vi vill inte gå den vägen.
Spännande.
Vi pratade lite om data förut och det har jag ju grävt lite grann också. Jag var nästan tvungen. Därför att det var lite skriverier i vintras om anmälningar till granskningsnämnden. Det var ju ett gäng. 108 stycken tror jag det var till och med som det blev till slut när säsongen stängde. Hur ser ni på det?
Engagemang, förlåt.
Ja, men det är det någonstans. Alltså jag brukar säga till mina programledare eller redaktioner eller manusförfattare att de måste, det är helt okej att de har inte fria tyglar, det har de inte. Men de måste få ta ut svängarna. De måste få ha riktiga skämt vad de tycker är riktiga skämt. Sen finns det alltid gränser. Men får de inte det, då blir det lite tråkigare helt enkelt. Så konsekvenserna av det är väl då att det blir några som är lite spetsigare ibland. Folk uppfattar det då som ett brett familjeprogram och då ska det vara snällt och trevligt, bara det. Jag tycker att det ska vara snällt och trevligt. Det är superviktigt att det är det. Men det behöver inte bara vara det, det kan vara lite spets här och där också. Jag tycker Melodifestivalen tål det helt enkelt. Ja, och så behöver det också.
Lite chilligt.
För jag har ju grävt lite bakåt då. 2010 fick man 7 anmälningar. 2011 fick man 12. 2012 var det 7 igen. 2013 var det 19 anmälningar. Och så vidare. Så att vi har ju liksom legat på en ganska låg nivå.
Sen när Anders tog över. Så...
Nej då, men 2016 då slog vi alla rekord. Då hade vi 321 anmälningar till granskning.
Det var Gina och Petra.
Det var Gina och Gina med gäster.
Just det.
Ja.
Just
det. Mm. Och sen har det då varit på kring 20-30 fram tills nu då vi hade 108. Tror du att tv-tittarna är lite, det kanske vi ska ställa igen ett bredare perspektiv, inte bara med Melodifestivalen utan tv i stort. Är tv-tittarna lite lättkränkta?
Nej, det vet jag inte om de är mer lättkränkta än någon annan. Alltså, det finns väldigt mycket lättkränkta människor i Sverige just nu. Tv-tittarna, några av dem är ju det, absolut. Men det är väl någon sån här samhällsstämning att många är lättkränkta just nu. Mm. Jag vet inte, jag tror inte tittarna är värre än någon andra, det tror jag inte.
Samhället generellt har blivit det, helt enkelt.
Ja. Ja. Nej, jag tycker bara att det var så här roliga siffror.
Vilket
att vi liksom går från runt 20 anmälningar till...
Men de där anmälningarna är ju att jag tror inte folk riktigt vet vad de gör när de anmäler. Det är ju, granskningsnämnden ska ju granska om vi följer avtalet vi har med staten.
Just det.
Det är deras jobb.
Mm.
Men det är många anmälningar av typen, det här var ju inget roligt.
Nej, exakt.
Och ändå, om jag får göra en personlig koppling, jag tyckte inte det var roligt.
Exakt. Det är, man, om ja, du precis. Inte tyckte det var roligt, då får ingen tycka det. Då är det inte
då så. Är det inte roligt. Nej. Jag personligen är ju helt för. Jag kan tycka mig kunna se en ganska direkt liksom, negativ korrelation här. Att ju fler anmälningar, desto bättre säsong tycker jag att det har varit.
Ja, men så enkelt ska man inte göra, tycker jag.
Nej. Och så är det inte heller. För det kan ju naturligtvis finnas också rimliga anmälningar. Det är inte det jag säger. Men jag tycker att det finns en sån trend här. Ja. Så att keep it up, säger vi på den. Jag hoppas ni sätter 100 i år också. Vad ser du för framtid för Mello? Om vi drar ut perspektivet en 10-15 år. Kommer det att stå sig som linjärt tv-program? Liksom?
Nej, inte som linjärt. Nej, vi play är ju absolut viktigast. Men som vi är ett livesänt program så är det ju liksom, är det lite linjärt ändå. Liksom. Det är bara det är 20.00 lördag. Det är nästan alla tittar där då. Det är några som tittar lite efter. Så på det sättet är det typ något linjärt. Och den direktsändningen, den tror jag absolut kommer vara kvar. Och det är också en del av framgången skulle jag tro. Att det är här och nu du ska titta. Det är menlöst att titta dagen efter. Det är menlöst att titta på kvällen senare. Mm. Och det är det som är suget kring det också. Mello måste finnas kvar om 10 år. Det är liksom, och jag är övertygad om mina chefer tycker samma sak. Ja, det kommer finnas kvar om 10 år.
Är du kvar om 10 år?
Ja, men det får
i det här projektet?
Det får du fråga mina chefer.
Men om du får välja?
Ja, men någon gång så ska jag kliva av. Okay. Jag tror det är nyttigt för Melodifestivalen att någon annan kliver in. Mm. För alltså, jag skäms lite nu. Men jag jobbade som exekutiv för Mästarnas mästare faktiskt 10 år. Alltså det är jättelänge.
Det är väl inte skämmigt, jag har jobbat här i 20 år.
Ja, men med ett och samma program.
Ja, det är sant.
Och det gjorde jag för att det var så otroligt roligt. Mm. Men det är inte bra för ett program att man sitter så länge. Utan det behöver komma in nytt tänk, vad nu det är liksom. Mm. Förr eller senare blir man väl lat, antar jag.
Mm.
Så, så hur länge jag ska sitta, det vet jag inte. Nej. Ingen aning.
Vilka områden ser du som vi kan förbättra?
I programmet? Mm.
Eller är det liksom, nu är vi framme. för stunden ska jag säga. Sen kan ju tittarna förändra sin smak, åsikt och uppfattning och sådär. Men...
Nej, vi är aldrig nöjda. Alltså vi är, det är åter tillbaka till den här utvärderingen vi gör. Vi är aldrig nöjda. Oavsett hur det har gått. Vi hade drygt 4 miljoner i finalen. Vi är inte nöjda med det. Vi, självklart måste vi se vad
det är. Det är ju 6 miljoner som inte har tittat.
Ja,
vad fan har de gjort?
Så det finns absolut mycket att förbättra. Och sen är det ju själva produktionen, hur vi gör programmet. Hur vi kan göra mer kostnadseffektivt och sådana där lite mer tråkiga saker. Mm. De tittar vi också jättemycket på.
Jag har en sista fråga. Får vi en ny scen 2026? På tal om kostnader. Jag vet att den var uppgraderad till 2025, men det var ju allt väsentligt samma scen som 2024.
Var det ledsamt eller vad tyckte du?
Ja, men lite ledsamt ändå. Uh-huh. Ja. Det är ändå så här, för mig är det ju en stor grej att få se årets scen. Liksom.
Okay.
Så blir det ju lite en... Alltså för det, då är ju det på något vis kulissen till den här historien som ska berättas i år. Och att den liksom var så lik den förra blev lite så här, ja. Jag förstår det, men det var ju tråkigt.
Alltså varför vi använde samma scen, för det var samma scen, i 2 år är självklart ekonomiska skäl. Mm.
Och det, jag förstår ju det också. Jag är inte, det är klart att det kostar att bygga en sån scen.
Ja. Men ja, det kommer en ny scen.
Yay! Anders! Nu! Eller just det, båda heter Anders. Och när jag skriker Anders så tittar ni båda på mig. Härligt!
Ja. Det var nog det jag tänkte fråga, tror jag.
Ja.
Eller jag kan också fråga, hur mycket bryr du dig om Eurovision? I din yrkesroll är jag då intresserad av framtiden.
Alltså vi pratar jättemycket Eurovision just nu. Mm-hmm. Naturligtvis. Mm. Liksom.
Av förklarliga skäl,
ja. Ja, och det är ju, om jag får vara lite självgod nu, vi är en liten främmande fågel i Eurovision-sammanhang. Alltså, i Sverige är ju faktiskt Melodifestivalen större än Eurovision. Mm. Så är det ju inte där ute. Och det innebär ju någonstans också att Melodifestivalen är viktigare för SVT än Eurovision. Men vår vinnare ska ju till Eurovision. Så att det, och vi vill ju att det ska vara ett stort och fint och lyxigt pris. Mm. Så att alla artister vill vara med i Melodifestivalen. Mm. Och jag, just nu tycker jag att Eurovision har lite att jobba på sitt varumärke helt enkelt. Men jag är ju inte involverad i det där, så att det är liksom, och det är inte jag som bestämmer om vi ska vara med eller sånt där, så att det, men det får ju stora konsekvenser för oss.
Märker ni i artist-Sverige att det finns en tveksamhet att ställa upp just för så att säga, de tveksamheter som finns med Eurovision för stunden?
Nej, det ska jag inte säga att det är sådär. Men jag är övertygad om att det finns säkert artister där som är på valet eller kvalet. Ska de vara med eller ska de inte? Och då kanske det kan vara liksom en övervägande, att det väger över om Eurovision i sig liksom är försämrad. Så att det är inget bra för oss, jag tänker.
Men måste man? Man måste väl inte åka till Eurovision för att man vinner väl då? Det är väl inget tvång?
Jo, det är det.
Ja, det är det. Och.
Nej, men alltså, vi skriver avtal med, liksom, ja, med alla våra 30 artister. Mm. Att det här är det som ska hända. Liksom. Mm. Vinner ni så är vinsten att åka till Eurovision. Så, att säga. Mm. Så tvång eller tvång. Alltså, det är, ja. Du får göra frågan.
Tvång är ju kanske jurist, ett konstigt ord.
Men självklart vill vi att den som vinner. Mm. Det är ju vår ambition.
Ja, det blir ju väldigt konstigt annars. Det är ju en sån grej som förmodligen skulle skada varumärket Melodifestivalen också. Ja. Om man får en sån här situation som de hade i Tyskland för några år sedan, när vinnaren ska upp på scenen och sjunga reprissången och säger att nej, fast jag vill inte. Nej. Skicka Ann-Sofie istället, och så fick säkert Ann-Sofie som ingen hade röstat på åka iväg till Eurovision. Det är ju en jättekonstig
sits. Ja, men Sanremo var väl också så i år att vinnaren
inte... Jo, men där är det tydligt uttalat i reglerna att vinnaren just tillfrågas. Det är priset. Du tillfrågas först när du vinner Sanremo. Så den är liksom mycket klarare på det sättet. Det är ju också, det är den enda, tror jag, där uttagningen, om man nu ska kalla Sanremo uttagning, är större än Eurovision.
Förutom vi då. Ja. Anders, brukar du fortfarande ta dig den här tiden att gå ut i Friends Arena strax före 8, eller i alla arenor för den delen?
Ja, alla arenor.
Du gör det?
Ja, absolut. Mm. Alltså, för det är sådär reality check någonstans för mig också. Alltså, när man sitter med budgetar och sådär, personalärenden och, eller vad det nu kan vara. Liksom. Vi hade mycket olyckor i vintras. Ja. Så det är ändå så bara skönt att bara gå den där svängen ut i arenan och bara titta på alla glada barn, förväntningar och allt glitter. Och allt så här. Ja, men det känns otroligt bra. Mm. För då känner jag att jag gör något viktigt, helt enkelt. Mm. Att det är på riktigt. För det är ju för dem vi gör det.
Då tänker jag att jag kanske inte behöver fråga vilket är ditt liksom favoritmoment från Melodifestivalen de här åren. För jag antar att den liksom landar där någonstans.
Ja, men det är det. Mm. Det är det. För det är det som är så unikt med det här programmet också, att jag kan göra det. Mm. Jag menar, alltså, nationaldagen har jag jobbat på Skansen. Mm. Ja, men det är inget fel på den publiken, men det är inte den här nerven. Nej. Inte den här förväntan. Så och den här kärleken. Mm. Bara positiva känslor. Mm. Det är fantastiskt.
Jag håller med dig. Jag sitter ju själv där. År ut och år in. Mm. Det är otroligt. Det är fantastiskt. Och vilken gemenskap det är, allting. Kul. Tack för att du tog dig tid att komma hit, trots att jag förstår att just nu har ni som allra mest att göra. Så vi uppskattar det. Tack så mycket.
Och lycka till med turnén 2029.
Tack. Kul att vara här.
Ja, tack. Och vi ses i februari.
Ja, det gör vi.
Vad stort det är ändå att vi i den här podden som liksom har börjat som fans av Melodifestivalen får bjuda in det högsta hönset i hela Mello.
Ja, det är lite coolt.
Det är väldigt coolt.
Ja, men det var väl ett intressant samtal, var det inte det?
Alltså, jag är lite starstruck. Ja. Alltså, ja. Och tror du att jag har sålt in mig bra? Kommer jag få jobb nu?
Alltså, lägg inte ifrån dig telefonen länge. Det säger jag. Sov med den på kudden.
Ja, det kommer jag göra. Tråkigt för dig bara om jag byter jobb. Så att du kanske sabbar det där. Vi får se.
Ja, vi kanske lägger in ett veto här och säger att nej, men det går inte.
Nej, men vad tar du med dig av det här samtalet med Anders då?
Ja, men jag tar med mig flera saker egentligen. Det första kanske jag tyckte som jag ändå så här reagerade på var lite befriande, och det var det jag kände när jag hörde honom säga det första gången, att men tittarsiffror och budget, det är vad vi ska leverera. Och i slutändan, om man kokar ner det här till liksom en liten buljongtärning, så är det ska handla om. Mm. Allt annat är bra och bonus, och det får jättegärna vara en massa saker, men tittarsiffror och budget, det är det man ska klara av. Mm. Jag blev såklart glad av nyheten om vi får en ny scen.
Ja, det var nog breaking news.
Ja, men det kan det ha varit. Ja. Jag vet inte hur många som bryr sig om det, men jag är ju en som gör det.
Brukar väl ändå skriva om det?
Ja, kanske. Ja, ja. Men kanske. Jag vet inte.
Du såg ju hur lång tid det tog innan han vågade svara på det.
Så ja, men jag funderade en liten stund här. Men jag tyckte också, han blir lite politisk i sina svar, vilket han ju måste vara, såklart.
Mm.
För det är klart att när man gör den här förändringen av uttagningsprocessen och han säger att nej, men vi gör det ju bara för att vi vill ha kontroll. Vi vill inte rätta till något, vi vill inte förändra någonting, vi vill bara ha kontroll.
Mm.
Så förstår ju alla att det är ju en logisk lucka i det där. För att
ja.
Det är klart att om allt är bra, så if it isn't broken, don't fix it. Liksom.
Mm. Mm.
Utan här är ju någonting som man då ändå vill känna att vi vill ha kontroll över det eftersom.
Ja.
Och jag förstår naturligtvis att han inte kan sitta här och säga att juryn har valt fel låtar, eller det här har varit för dåligt. Det är klart han inte kan, det är ju ändå SVT som har stått och som sändare för det och så, liksom, sänd programmet.
Mm.
Det förstår jag, och vi behöver inte namedroppa någon. Men jag kan ju också förstå att, eller jag tänker på det här varje år, att det finns några bidrag, lite olika år, 1, 2, 3 stycken, storleksordningen, som jag förstår hur en utarbetad och uttröttad jury som sitter i ett syrefattigt konferensrum någonstans i SVT-bunkern, liksom när man har hört de här låtarna 7, 8, 13, 15 gånger ja. Under 4 dagar.
Ja.
Och så tycker alla att amen, det är ju inte riktigt all that. Men till slut, efter tillräckligt många lyssningar och när man har debatterat och diskuterat det tillräckligt många gånger, så känner man då att fast så jäkla illa är det ju inte.
Mm.
Och så vips så sitter man med en majoritet händer i luften.
Mm.
Och det är då låtar som absolut inte är dåliga. Det är inte alls det de är, men de engagerar heller inte, för att låna uttrycket från Anders.
Mm.
Att väldigt få och röstar på dem i slutändan.
Mm.
Hade vi då haft ett röstningssystem som handlade om att man skulle rösta på sin favorit, så hade ingen röstat på dem.
Nej.
Men nu får man ju rösta på alla låtar, och då kan de ju emellanåt ta sig både då till finalkval eller semifinal eller vad vi nu vill kalla dem, och därifrån när vi hade dueller till och med ta sig in i finalen. Trots att de egentligen kanske inte ens borde ha varit uttagna.
Nej.
Det är några stycken sådana varje år, och jag vet ju inte om det stämmer, men jag misstänker att det är lite grann så det har gått till.
Mm.
Och här hoppas jag att det är dem man vill åtgärda. För det jag tror är ju i slutändan att de stora hitsen, vinnarkandidaterna och liksom de stora namnen, eller de namnen som man har för att locka uppmärksamhet och sådär, det är nog de samma helt oavsett hur man gör.
Mm.
Men du får väl rätta mig om jag har fel, men jag kan tänka mig att dag 4 eller om till och med dag 5 man har hört de där låtarna ett tag, helt plötsligt blir ju alla låtar betydligt mycket bättre.
Ja, i vissa fall. I vissa fall blir det ju tvärtom, tycker jag, att de blir sämre. Men sån är ju jag även när vi är på turnén och när det är tävling. Jag kan ju gå in i en semifinal, delfinal.
Deltävling till och med.
Deltävling och tycka att den här låten tycker jag inte om. Det här är ju, usch vad tråkigt det här är. Eller vad jag inte tycker om den här. Framåt lördag kväll så
är man ju igång.
Så gillar jag ju den helt plötsligt. Så att ja, det är ju absolut, absolut en sanning i det. Det skulle jag väl säga. Sen, jag är ingen vändare. Jag står för vad jag tycker hela vägen.
Vi flyttar inte. Så. Nej, men jag tyckte också att det var lite intressant det här med hur man har satt ihop den här frågan om dataanalys och sådär.
Mm.
Jag förstår ju att de har väldigt mycket data naturligtvis. Jag har ju pratat om
den.
Men
kan man inte ljuga i appen? Jag tänkte på det.
Jo då, det kan man göra.
Satt och sa så här, vi vet ju hur gamla folk är, vi vet var de bor, och så känner jag minst 10 personer som har skrivit att de är 70 för att få mer påverkan.
Ja, och det finns säkert några 100, kanske till och med några 1000 som har gjort det.
Mm.
Och det är fortfarande långt mindre än 1 promille av alla användare. Så att det tror jag inte. Det finns ju många som har flera devices också med olika åldrar eller i samma åldrar och sådär.
Mm.
Och en del flyttar ju. Jag menar, vi sitter ju och röstar på fel ställe, så att säga, inte där vi bor.
Ja, exakt.
Till exempel. Men det här i det stora hela, när vi pratar flera 100 000 enheter som röstar, så spelar det liksom ingen roll, utan Nej. Det kommer att vara korrekt i alla fall.
Då kan man ta tillbaka landskapsjury poängen istället för åldersgruppen. Ja, hade... I Norrland så röstar man 12 poäng på den här.
Man hade ju det en gång, och det var ju inte spännande.
Ja, det var bara en gång.
Eftersom alla röstade likadant.
Nej.
För varje, jag vet inte om det var SVT-område var det, SVT-distrikt,
just det,
hade ju naturligtvis en statistiskt korrekt bas.
Ja.
Vilket innebär att du fick ju samma resultat i alla. Det är ju inte så att en människa jävla har en annan musiksmak än i Oskarshamn.
Ja, fast det tror jag. Rocken går mycket bättre i Norrland.
Sen, nej men jag blev lite lugnande då. Han sa att det här inte kommer att liksom, ja men det blir 25% utav bedömningen. Mm. För att det är ju jättemånga saker i ett mellobidrag som inte kan, som inte låter sig fångas i en dataanalys på det sättet. Alltså hur stagingen är och hur artisten är när det väl gäller stämningen, om det finns några trender som vi inte liksom inte var giltiga förra året. Ja, men vi har nu till exempel då en K-pop-trend. Mm. Förra året var det kanske en country-trend. Jo, men om vi ska försöka bedöma en låts chanser när det gäller liksom en K-pop-trend och basera det på hur det gick när det rådde country-trend.
Ja, nej,
så hamnar man ju snett, va? Mm, mm. Och även liksom, jag kommer ihåg till exempel när Medina var med första gången och man valde orange kläder.
Just det.
Som en symbol för Ukraina-kriget. Mm. Som ju precis hade brutit ut samma vecka.
Ja, då var det,
det blev en helt annan låt helt plötsligt, och det hade aldrig gått att fånga i en datamodell.
Nej.
Så att jag är lite lugnad när han säger att det tar, att det ska, kommer att få liksom en, ja men det tar lite plats och det finns där, men det är inte, mm, att man ändå förstår att det säger jättelite.
Ja, om, det är inte avgörande på något sätt.
Nej, men precis så.
Nej.
Vad kände du om innehållssidan och det diskussionen vi hade?
Alltså det kändes som att han inte riktigt visste, höll jag på att säga, men det gör han ju såklart. Nej, men det känns ju som att vi kanske har missförstått. Det känns ju som att det faktiskt läggs lika mycket arbete på det. Däremot är jag inte överens med honom riktigt om att man måste byta riktning varje år. Om man har ett vinnande, jag säger inte att man behöver ta Edvin och Kejo igen, för att de nya programledare är jättebra, men man behöver väl inte ändra tonen om den nu var superframgångsrik och har varit det varje gång den har varit så. Varför ska man då alltså känna att nej, men vi måste ändra tonalitet varje år? Också.
Nej, det tycker jag också är konstigt.
Det är konstigt.
Sen, jag var nog inte jätteimponerad av den här beskrivningen heller, utan jag, liksom, nej, men vi sitter på redaktionen och spånar lite namn. Det är en ganska stor skillnad på hur man behandlar innehåll versus hur man behandlar låtarna. Om vi säger så,
men för det då hade varit svårt att ha en jury som skulle bedöma programledare.
Ja, men absolut.
Nu har vi de här förslagen. Vilka röstar jag på den här?
Nej, men absolut. Men så, nu sa han ju då att man har samma producent. Mm. Och det är ju en jättebra start. Men jag skulle ju ändå kanske ha det lite mer, jag vet inte, organiserat och strukturerat kontinuerligt framförallt. Så att även om man byter berättelse varje år, så känns det som att det han sa, att ja, men det är människor som behöver uppfinna hjulet varje år, så känner jag fortfarande att det är lite grann.
Fast det är samma producent, ja, eftersom, ja, man tänker att man måste byta tonalitet varje år.
Ja, men och det blir nya manusförfattare, ny regissör, mm, nya programledare. Allting byts liksom, hantverket byts på något vis ut. Så att, mm, ja, här känner jag nog fortfarande att man kanske lite grann överfokuserar på tävling och släpper innehåll lite. För tittar vi tillbaka på de 10 åren som vi har varit runt,
mm,
de klagomålen vi har framfört,
mm,
handlar inte om tävling i första hand.
Nej, verkligen inte.
Utan det är innehåll mm, som jag tycker emellanåt brister.
Mm.
Och då säger jag inte att nödvändigtvis att Melodifestivalen blir dåligt, men man blir heller inte så bra som jag tycker att Melodifestivalen ska vara. Man blir ett Let's Dance eller ett Allsången eller ett program bland andra på något vis.
Men vet du vad? Jag tycker att han ljuger lite också. Han tänkte kanske inte på själv. Men kommer du ihåg när, vem det nu var som var programledare, men Farah Abadi,
mm,
var ju med som Green Room reporter. Hon hade ju bara en liten extra... Oskar Schia var det ju.
Just det.
Oskar Schia var programledare och Farah skulle bara ha en liten extra del i. Men hon blev ju som en co-host lite grann ju mer veckorna gick.
Mm.
Nästa år fick hon vara programledare.
Ja.
Så där har man ju bara... Där har man ju faktiskt tvärtom. Det där funkade. Hon funkade. Så då fortsätter vi på det. Och då var det Vissbacka som jobbade. Så han kan inte komma här och säga att han alltid vill ändra allting. För det där tog han med sig. Farah, mm, tog han med sig.
Mm. Mm. Ja, men jag kommer fortfarande inte riktigt ifrån känslan.
Nej.
Att det görs lite grann med att ja, men vi sitter här och spånar lite, så kommer vi upp med några namn och så löser de nog det sen.
Ja.
Och nu hårdrar jag det naturligtvis, för jag förstår ju att det inte är så det går till. Men i jämförelse med det här extremt noggranna arbetet, mm, man gör med tävling, mm, där man alltså använder sig utav, som sagt, dataanalys. Man har, nu får du slicka i det här, och några utav landets främsta kännare ändå utav liksom vad som man tror ska kunna fungera kommersiellt, mm, ur olika aspekter. Man har musikkännare, duktiga koreografer och showmänniskor,
mm,
allt för att vi verkligen ska få liksom det perfekta startfältet.
Mm.
Och så lägger man inte ner det tiden på innehåll. Det,
nej,
är min, nog fortfarande min bild, mm, tror jag.
absolut. Men samtidigt då, om vi pratar om de här namnen, framförallt ett av dem som Aftonbladet har läckt, som man då enligt källor tror kommer vara programledare, det vill säga Gina Dirawi och Hampus Nessvold. Alltså det är ju inga dåliga namn, det är ju inga dåliga personer.
Nej, nej.
Så att man har ju ändå, däremot skulle man velat vara med när de spånade fram just dem.
Mm.
Så här, Gina har inte varit aktuell på hur länge som helst. Hon gjorde två jättebra mello när hon ledde dem. Eller tre.
Tre till och med, ja.
Men det var ju länge sedan. Och hur kom vad kom det ifrån er plötsligt? Hampus Nessvold, absolut framgångsrik komiker och gjort succé på SVT i en serie och sådär. Men ja, jag vet, alltså, man hade velat vara med. Men jag tror, jag tycker absolut inte att det är dåligt, alltså dåligt spånat. Eller alltså.
Nej, nej. Och jag vet ju naturligtvis inte mer om vad man har diskuterat för tonalitet. Och,
men ibland är väl också manusförfattarna med och regissören med i att spåna fram programledarna.
Ja, att vad är det vi vill förmedla och vem passar bäst att göra det?
Exakt. För jag tror ju inte man tar programledarna och så går man till en regissör eller manusförfattare och säger hej, de här ska du jobba med. Utan de måste ju vara med i den processen.
Ja, fast jag tror att det är lite grann så det har fungerat. Ja. Det är därför det kanske blir
för
lite
jag vet, som alltså, det. Edvard Afzelén verkar ju inte jobba så.
Nej, han har ju inte jobbat så alls.
Nej. Utan han är med.
Ja. Vi vet ju inte vad som har försiggått i det här rummet. Jag får bara känslan av att det inte är alls i närheten av lika prioriterat.
Nej.
Och det tycker jag är lite tråkigt om det tittar siffror man vill leverera, för då är det nämligen lika viktigt, tror jag.
Ja, för att det reflekterar ju också de bär ju varandra, ja, på något sätt. Framförallt så bär ju innehållet hur man upplever låtarna.
Mm.
Det kan ju vara ett år med pisslåtar, men alla tycker att det är fantastisk upplevelse.
2013.
Kanske.
Ja.
Och sen kan det vara precis tvärtom, att folk kommer till en och säger gud vad jag tycker var dåliga låtar i år. Och man bara, nej, det är något av det starkaste vi har haft. Men då har programmet varit jättedåligt.
Ja.
Och då upplever man låtarna sämre. Så att det borde vara framförallt ett liksom önskemål från tävlingsredaktionen att se till att innehåll blir bra, för det påverkar annars deras gedigna arbete.
Och här tyckte jag i och för sig om då att han sa att Mello måste också få vara lite vast.
Det gillar jag med. Och det tänkte jag på. Jag tror det har varit det sedan han började.
Ja, men kanske att man har vågat lite mer. Mm. För att, så här, nu ska vi inte titta då allt så mycket på de här granskningsanmälningarna naturligtvis. Men alltså, ett år här där det inkom liksom 7.
Mm.
Ja, men då har ju ingen stört sig på någonting.
Nej.
Då har det ju inte funnits någon liksom, jag vet inte, vad ska jag säga, friktion någonstans. Nej. Då kommer ju heller ingen skratta.
Nej, och som du brukar säga, det är ju bättre att folk tycker någonting, även om det så är dåligt, än att folk inte tycker någonting alls.
Precis, för då blir det ju det här, jag sitter med ett glas vatten här i handen, det blir ju ett sånt program också.
Mm.
Och då är man Let's Dance eller Idol eller vilket annat program som
verkligen
helst som har ett standardmanus, att nu ska vi göra det här och sen ska vi göra detta och efter pausen ska vi göra det här.
Idol har ändå vässat till sig lite också, måste jag säga.
Ja, kanske.
Ska jag ge dem.
Nej, men vet du vad, vi är väl nöjda så.
Förlåt, ändå på tal om att du gillar det vast, säga vad man vill då om Gina och att hon är tillbaka, och det kan kännas som ett tråkigt val i tanke på hur många gånger hon har gjort det och att hon inte är aktuell. Men vad ser hon nu?
Det är hon ju, och som sagt, sist hon var med då 2016, det var 321 anmälningar.
Japp.
Ett rejält rekord. Kommer sig merparten från den här omskrivna nationalsången i Gävle, som vi minns. Det var vårt första år.
Mm, det var det.
När är vi tillbaka nästa gång?
Ja, men vet du vad? Jag tänker så här, Anders, lite som jag var inne på i början av avsnittet. Jag tror att vi kan vänta nu tills artisterna släpps.
Mm.
För att eventuellt skulle vi ju lägga något avsnitt emellan här under november. Men om det nu inte är så att EBU kommer komma med någon omröstning eller något besked, då känns det som att det finns väldigt lite att prata om, även om folk älskar att höra oss prata. Får vi feeling, absolut, eller det finns någonting att prata om, händer det något stort, då kan vi ju såklart komma in. Men annars är planen då att vi hörs när vi har kött på benen, när vi vet vilka som ska tävla i Melodifestivalen, nu hör jag på att säga 2030.
Nej, då ska vi göra ett avsnitt, ska jag säga.
Ska vi det? Ja, vad bra.
Om du får loss de namnen redan nu, då ska vi.
Ja. 2026.
Nej, det kommer att bli så där härligt, jättelångt avsnitt från den här presskonferensen, när vi förhoppningsvis har pratat med en, ja, i alla fall en 12, 13, 15 stycken personer också.
Ja, det hoppas vi.
Ja, det brukar bli roligt.
Det brukar bli roligt, och då ska vi börja spekulera.
Mm.
Vi får se, jag kanske får vara lite tyst.
Jag kan spekulera på egen hand.
Alltså, det blir en tråkig säsong tills låtarna har spelats upp för dig. Alltså, det blir det. Tack hörni för nu. Skriv till oss på Instagram eller Facebook om ni undrar något eller vill veta något, så hörs vi.